Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Viaplay Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Det är mål, det är mål ju! Yeah.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
The Flacken have a save, rebound save! That was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Kära hockeyvänner, det är dags för en ny Viaplay Hockey Podcast nummer 349. Mitt i rikande slutspelstider här hemma i Sverige, där vi följer ett SM-slutspel, följer det hockeyallsvenska slutspelet och inväntar även ett Stanley Cup-slutspel. Det är inte så mycket kvar nu. De börjar ju passera 70 matcher och ska upp mot de där 82 innan vi vet då vilka 16 lag som tar sig vidare till den här slutspelsfesten som vi ska följa så noggrant. Och vi har ju redan startat upp uppladdningen för hockey-VM också. 13 maj, Tre Kronor spelar ju faktiskt två matcher den här veckan också. Och de gör det mot Norge, där Håkan Södergren har positionerat sig för att följa Tre Kronor såklart. Eller hur, Håkan?
Det har jag. Så att ingenting ska undslippa vår redaktion av förberedelse för landslag och VM. Vi kommer att vara fullständigt uppdaterade, det lovar jag. Med säkerhet.
Hur mycket hockey pratar man i Norge egentligen?
Ja, det pågår ju slutspel här också. Och Storhamar Stavanger ska ju börja spela i finalen, som har ju kommit lite längre. Så att hockeyn var faktiskt rätt så upphåsad i år. För att det är en liten Storhamar överraskar lite. Och de hade kvartsfinal redan mot Vålerenga, som gav då lite uppmärksamhet. Och sen så gjorde Stavanger och Sparta en väldigt intressant semifinal också. Så att på så vis har det faktiskt varit ett bra drag. Annars är det lite sådär mitt emellan, för att slutet på skidsäsongen har överlappats av starten av fotbollssäsongen. Och då hamnar hockeyn i lite skymundan. Men fortfarande är det rätt så positivt, skulle jag vilja säga. Och sen dessutom så ska man tillägga också, är det väldigt positivt med Zuccarello borta i Minnesota, som går väldigt bra och gör sin bästa säsong på länge. Så att hockeyn tar lite plats, det gör den.
Ja, det är bra. Så ska det ju vara också. Jag behöver inte ens ställa samma fråga till Erik Granqvist, som ju finns på plats i Ängelholm då. Det är ju en stor, stor match. Hur stor är den ikväll, Erik, i Hajtanken i Ängelholm?
Match 7. Det är dags nu. Det är, när ni lyssnar på det här, så är det väl bara någon timme kvar. Vi spelar ju in 10 på morgonen, så 19.00 i Hajtanken är det då. Avgörandet ska ske mellan Rögle BK och IK Oskarshamn, och det är klart att det är enorma förväntningar i stan, och snön har dragit bort och nu är det klarblå himmel och solen skiner, så blommorna spirar, så allt är upphäggat för en underbar kväll. När det är så häftigt det här, när det blir ett avgörande och varenda lite mikroskopisk detalj blir viktig. Så att vi får se hur lagen mönstrar, men tyvärr så har ju Cameron Brace blev ju skadad, krockade med Adam Edström härom sistens, och även Bristedt är ju borta, så det är ju två drottningar så att säga, om vi pratar schackspråk, som nu är borta från lagen. Och då det kan gå hur som helst. Favoritskap såklart på Rögle, som har fått igång lite. Daniel Saar gjorde två mål senast, Everberg gjorde mål, Tambellini, så såklart Rögle favoritskap, men Oskarshamn har vunnit två här i Catena Arena och kan göra det igen.
Och du Erik, via Play Hockey Podcast, vi tycker ju att den är stor, men när vi sänder ut dig för att tillbaka den här matchen så får du ju köpa en biljett istället, så vad hittar du för plats?
Nej, men så här är det att det är ett enormt intresse i stan, så att jag hittade faktiskt, Yvonne har ju sin, som jag berättade om förra gången, hon sitter bredvid den där trevliga äldre herren och pratar hockey och käkar popcorn på sin sittplats. Alltså man köper ju en säsongskort och sen så får man på, till slutspelet får man köpa biljetter då till varje match. Så att hon sitter där. Jonathan fick köpte en biljett till femte raden. Och så han kommer sitta ganska nära isen och se hur fort det går och den här grinigheten som det är i slutspel, härligt. Och jag kommer sitta på mediehyllan där med Daniel Roth och de andra journalisterna. Så att vi är utspridda över hela hajtanken kan man säga, familjen Granqvist. Men via Play Hockey Podcast är på plats.
Underbart, så det ska vara. Och om ni undrar varför ljudet låter lite annorlunda, så är det ju för att jag här dag i dagen sitter i en hopsnickrad studio i Uppsala. Jag sitter här inne bland min fest med Rebeckas jackor, täckjackor och allt möjligt här. Så att det är lite annorlunda ljud. Hoppas ni kan ta med er detta, så är det tillbaka som vanligt nästa vecka. Du Håkan, du måste ju nämna och berätta lite vad som händer nere i Spanien också.
Det var två dagar som brukar vara som det brukar vara i Spanien. Det vill säga att det var lite sol, lite värme, doftande vårblommor och allt det där. Men sen var det i de övriga fem dagarna så var det mellan 15 och 25 sekundmeter med blåst, regn, nästan som hagel ibland. Det var det jävligaste busväder jag spelat golf i någonsin, så att säga. Och i det spelar jag 7 golfrunder. Jag förstår inte själv, alltså man är ju lite tokig.
Ja. Jag hade faktiskt lagt upp en bild på Twitter där när jag kollade väderkartan Marbella. Och ja, det var regn, 3 dagar i följd där. Ja. Och mycket vind. Och precis då så hade Djurgården förlorat på Timrå också. Jag bara skrev, det är första gången det är lite motvind i ditt liv. Men jag raderar den här, Håkan, med all respekt för dig. Men det har varit en tung tid, gissar jag. Hur tung?
Ja, det är klart. Det är, liksom, det är ingenting det är ingenting som man tar upp och pratar om i en podd direkt, i det. Nej då.
Förlåt.
Skämt och sig då. Nej, men det är klart som fan att det är motigt när ens laget i ens hjärta så att säga ramlar ur, och det, på det sättet dessutom, va. Men det har ju varit en golgata hela den här säsongen egentligen, så att det kom väl inte som någon överraskning, så men lite mentalt förberedd var man väl så att säga, va. Så att i ens tankar så hade man kanske inte, man föll inte lika hårt, utan man hade på något vänster sett lite längre fram och börja nästan förarbetet inför nästa säsong redan. Men det är klart, det känns ju för jävligt så att säga, va. Det gör det, och alla spekulationer om och runt och kring och efter och vad folk har kunnat gjort. Och de är ju liksom, det är nästan hela tiden det som är jobbigast, för de dras upp egentligen återigen. Ja. Utan det som har hänt har ju faktiskt hänt, det går inte att ändra på, utan det enda som går att ordna, det är det som händer i framtiden. Så att det är lite där jag är för tillfället i alla fall, och har varit sen man åkte ut, kan man väl säga.
Jag förstår det. Vi ska inte plåga dig, Håkan, men bara...
Nej, det är ingen fara.
Vad är du mest besviken över den här säsongen med Djurgården, och förutom då att de blir degraderade?
Nej, men jag tycker faktiskt, det är väl faktiskt att under ett par säsonger nu så tycker jag att spelet har fallerat och blivit sämre hela tiden, och det började ända bakifrån egentligen. Man har blivit rädda genom målvaktsinsatser många gånger. Men jag tycker man har haft ett väldigt, väldigt konstigt spel i egen zon. Man har försökt att liksom ha det här puckinnehavet hela tiden, men inte haft egentligen kapaciteten på de spelarna som har haft det. Så att man har egentligen inte, man har inte rättat, eller haft, vad är det man säger, man har rättat kostymen efter måtten, utan man har liksom trängt på sig en kostym som egentligen varit alldeles fel storlek, utan... Så spelet har inte ens, man har inte kunnat haft kapaciteten att göra det spelet, bara för att man tycker att alla andra lag har det spelet, då ska vi också ha det. Utan man har inte rättat mun efter matsäcken på något sätt.
Nej, precis. Men en sak kan vi vara säkra, mästarna kommer komma tillbaka. Vi såg ju faktiskt det på nära håll när de åkte ut senast, inte så många år sedan. Och då kraftsamlade man, fick lite baksmälla en säsong, och sen gick man väl upp andra säsongen där. Men det kommer krävas mycket, mycket jobb. Vi har ju pratat en hel del om detta. Vi har gratulerat Timrå också, som ju behåller sin plats. Och vi lägger vikten nu och blickar mot det SM-slutspelet. Kapaciteten och intresset över det så här långt, Erik? Hur skulle du beskriva det?
Ja, jag tycker det har varit ett stort intresse, framförallt när det blir den här häftiga hettan som man vill se slutspel i serien mellan vår vän Rickard Wallins Färjestad, som urstarkt måste jag säga, och med en smart strategi signerad Mitell och staben lyckades med ett väldigt fysiskt spel vara i vägen och ta ner farten på Skellefteå, och sen hade man då spetsarna som kunde göra mål framåt och Furch spika igen bakåt, så blev det ju till slut en komfortabel seger. Det blev 5-0 i sista matchen där i ett kokande Löbers arena, och nu är det ju faktiskt så att en av guldfavoriterna inför säsongen, som inte alls fick ihop det, och det har vi pratat om mycket, men gjorde ändringar, in med Rickard Wallin istället för Peter Jakobsson, in med Mitell istället för Penneborn. Nu ser det ju betydligt bättre ut och alla köper in i sina roller och bidrar. Så att det kan ju bli, det är två alternativ nu. Antingen blir det då, om Rögle vinner ikväll, då blir det Rögle Färjestad i semin, alltså en grönvit uppgörelse, och Frölunda Lule, Bulan mot Rönnberg. Det kan ju bli hett. Alternativ två, Oskarshamn med Filander vinner, då får de möta Luleå i semifinal. Och då blir det en slutspelsklassiker, Frölunda FBK. Så oavsett hur det slutar ikväll mellan Rögle och Oskarshamn, så har vi väldigt intressanta semifinaler tycker jag.
Men vi stannar lite vid FBK där. Vad är din bild av det förvandlingen som har skett, Håkan?
Ja, det har väl varit... Dels lite det att man har väckt upp de här lite äldre killarna som kanske inte riktigt har gått på alla cylindrar hela säsongen. Man har fått lite mer krut in bakom bänken. Alltså alla sådana här förändringar som görs, det påminner ju spelarna om ens dödlighet på ett eller annat sätt. Men att Furch kom in var väldigt viktigt tror jag. Och jag tycker också att efter OS här, Rydahl hade en liten svacka. Men hela den linjen har ju kommit tillbaka och... Färjestad har ju av historiskt sett alltid varit ett tungt lag att möta. Mm. Det har varit grovt jobb, skickligt försvarsspel. Man har haft några enstaka målskyttar som har funkat. Och det har ju kanske då hackat lite för Micke Lindqvist. Typ. Vi har inte sett, vad heter han, 13.
Viksten
heller i någon större fart offensivt, utan det har varit lite andra spelare. Åslund har varit lite osynlig också offensivt. Så att de har ju liksom haft hela tiden de här uppsidan och har fortfarande i de spelarna. Men annars tror jag att Lennström var en väldigt viktig liten pusselbit som drog in. För att där fick de lite mera... Jag skulle vilja säga att de har 4,5 bra back. Och sen så var det liksom de andra lite mer komplementspelare. Men nu har de i alla fall två riktigt skickligt backpar som kan egentligen... pusha på och spela då väldigt mycket i perioder de har lite tyngre, för att de vart rejält utmanade, det måste vi säga, av Luleå, eller förlåt Skellefteå, och jag tycker den matchen uppe i Skellefteå senast, där kändes det som när de ändå trots ett rätt så stort tryck ifrån Skellefteå rätt så enkelt kom tillbaks och liksom nosade Skellefteå i baken hela tiden där. Då kändes, tycker jag, som att det här har de kontroll på faktiskt. Så den här matchen är hemmasegen, jag skrev ju till Irena, jag tycker Färjestad kommer vinna den här rätt lätt.
Men om man bara stannar där också, Erik, att prata just det här med Färjestad och hur det har blivit efter rokaden. Först då Wallin in och sen kom Mitell också. Nu hör man ju Robert Olsson, Skellefteå-tränaren, väldigt respektingivande för mig som tv-tittare då, när han gratulerar och verkligen säger att Färjestad kan gå hela vägen, för att de jobbar som ett riktigt lag, de är där hela tiden. Hur kan det bli den förvandlingen på de här spelarna? När jag läser och ser Färjestad spelartrupp så känns det som att det är sådana spelare som hela tiden skulle gå 100%. Jag tänker på Ejdsell, jag tänker på Linus Johansson, Martin Johansson, Lindqvist, Patrik Lund, Nygård, Rydahl, Viksten. Det känns som väldigt ödmjuka spelare i min värld. Varför skulle de förändras när Wallin och Mitell har kommit in? Kan du försöka förklara det?
Människorna och naturen lat. Kommer du undan med att ge 95%, ja då gör du det om du inte får några konsekvenser av det. Om du inte har ett makalöst inre driv som Sidney Crosby eller de här exceptionella Ronaldo, om vi tar fotbollen. Så du behöver någon som kan både piska och ge morot. Men framförallt att det där accountability pratar man i USA. Att alltså man ansvarstagande den roll man har. Och vissa av de namnen du nämner, det är ju inte alls sådana som går 100% av egen maskin. Utan de behöver verkligen någon som dels säger att det här räcker inte. Man visar på video, det här måste vi sluta göra. Vi ska göra så här istället. Och det var inte nog tydligt under Penneborn. Och med Mitell kom in och Rickard Wallin som en otroligt bra strateg och vet exakt vad som krävs för att vinna. Han börjar implementera det direkt såklart när han kommer in. Och sen så gör han bedömningen, det kommer inte hålla, det är inte SM-guldnivå på allt vi gör i den dagliga verksamheten. Vi behöver göra en förändring. Han hade långa snack med Mitell och det kändes väldigt bra. Och det har ju fått en otrolig effekt. Och som Håkan säger, att få in Theodor Lennström. Han gjorde till exempel 4 poäng gjorde han i den här sista matchen. 1 mål och 3 assist. Han har ju varit enormt viktig för att ge en pondus och stabilitet i försvaret. Och då spelar helt plötsligt Furch upp till sin förmåga. Så det var väldigt många pusselbitar som bara bababam föll på plats. När man gjorde de här viktiga rokaderna högre upp i ledarstaben. Så att jag tycker det är intressant att det går att göra förändringar. Men då måste man ju få in ledare som dels förstår vad som behövs göras. Och orka varje dag engagera sig med passion för att genomföra de förändringar som krävs. Och är det spelare som inte ställer upp på det. Ja men då får man ju ge dem mindre speltid eller sätta dem på läktaren. Och in i framtiden göra sig av med sådana spelare. Så att ja men intressant förvandling. Och grattis till Wallin. Men lång väg kvar som han skrev till mig när jag skrev grattis. Ja, det är kul att se att alla chippar in och ger allt för Färjestad. Men det krävs ödmjukhet att fortsätta. För det här är ju långt ifrån över. Alltså målet ska ju vara att stå på torget och lyfta bucklan.
Ja, nej, jag skrev också till honom. Jag fick samma sms. Nu börjar vi ladda för SM-semifinalen, skrev han ju direkt efter. Så att de är inne, och framförallt Wallin är det. Man såg ju väldigt sammanbiten ut när han blev intervjuad i Simor i periodpausen där av sin vän Sanny Lindström. Där.
Ja, det är game mode.
Ja, det var game mode. Jag älskar att se det. Och självklart ska vi ha med Wallin i podcasten. Han är ju en del av den här podcasten fortfarande, Rickard Wallin. Men det får bli efter slutspelet. Vi ska inte störa honom nu. Vilka har du som favoriter, Håkan, av det du har sett nu? Frölunda är vidare, Luleå är vidare. Vi väntar då som sagt på Rögle eller Oskarshamn då, som ansluter till Färjestads sällskap också. Hur tänker du?
Ja, jag tycker du måste fortsätta ha Rögle som favorit. De har gjort sådana framsteg och som vi sa, de var de som var näst bäst förra året. Revansch och just att sikta en plats högre, det är alltid en bra morot som driver ett lag. Va? Att man har då liksom problem i början på ett slutspel, det tycker inte jag är speciellt konstigt, i och med att Oskarshamn i det här fallet spelar helt utan ansvar egentligen. De kan ju bara förstöra för Rögle. Rögle har lite press på sig. Kommer de ur den här matchen så kommer de också att växa som lag. Förhoppningsvis får de tillbaka de skadade spelare de har. Och de vet liksom att det är skillnad på grundspel och slutspel nu. Så att, jag tror fortfarande att Rögle är laget som man måste slå för att vinna ett SM-guld.
Vad svarar du på det, Erik?
Ja, Rögle är byggt så här va, lite som Skellefteå gjorde förr, att man har enormt dyra toppspelare och sen så fyller man ut med 10 ganska billiga spelare förhållandevis. Men när Bristedt har varit borta, det är ju en dynamo i offensiven. Han fick ju det var ju en olyckshändelse, han fick en armbåge i ansiktet när han skulle tackla en spelare, det var inte meningen, så han har ju varit borta sedan dess. Och då märker man att offensiven verkligen inte funkar, det är grus i maskineriet, för han driver powerplay och toppkedjan. Men då satte Abbott ihop Sar, Tambellini och Everberg i match 6. Sar gjorde 2+2, Tambellini 1+1, Everberg 1+1. Så det är 8 poäng för den nya toppkedjan. Så de måste ju leverera. Och så Kalle Klang då, med det underbara namnet, han som tog upp Kristianstad här om, eller spelar kvar Kristianstad här om året, spelar ganska mycket COL faktiskt, dock i finalen. Han fick förtroendet, gjorde det bra. Så hoppas han får spela även här i match 7. Och tar de sig förbi det här och Bristedt kan komma tillbaka, då tycker jag också att det är favoriterna att vinna, tätt följd av Luleå och Färjestad. Och ditt Frölunda då, som du tippar lite på, Gide.
Jag blev så imponerad av Frölunda. Vi kan stanna, pausa lite vid Frölunda och bara gå tillbaka till Rögle. Vi blev ju är så inte irriterade på varandra. Men, du blir lite irriterad på mig, Erik, där vi inför NHL-studion. För du sa att Rögle kan inte vinna utan Leon Bristedt. Jag höll ju inte riktigt med dig. Jag tänkte att ett slutspel, alla lag får skador. Men du målade upp honom så väldigt, väldigt högt. Jag har ju haft Leon Bristedt lite som en favoritspelare. Ända som gjorde honom junior-VM för många, många år sedan. Han är ju verkligen så som bara kör. Men jag håller inte honom så högt att han skulle bära ett lag hela vägen till SM-guld. Du får gärna utveckla det lite.
Som jag sa tidigare, det är toppstyrt i Rögle. Alltså det är en lagmaskin, men det är beroende av att spetsarna med Everberg, Bristedt, Tambellini, Sari, spetsen, de ska leverera offensivt. Och det jag sa, det vi hade en het diskussion, vilket jag gillar, är att Rögle kommer absolut inte vinna SM-guld om inte Bristedt kommer tillbaka och kan spela till minst 90%. För de är beroende av det för att hela det här pusslet de har byggt ska funka. För de kommer inte vinna mot ett Luleå med Linus Omark, Pontus Andreasson med flera om Tyrväne kommer tillbaka. De kommer inte vinna mot ett Frölunda med Ryan Lash i toppslag och så vidare. De är beroende av att ha med Bristedt. Det är därför jag ofta säger så här, det är så jäkla svårt att vinna SM-guld. För du måste också se till att inte få skador på fel stjärnspelare. För då blir det ofta att man faller på målsnöret eller innan dess. Det är därför det är så extremt. Vi kan vara tacksamma. Håkan har varit med och vunnit 4 SM-guld. Jag har varit med och vunnit 3 SM-guld. Wallin 4 och du har ju vunnit innebandy i det. Men i hockeyn, om du bygger laget med att ha den typen av spetsar som Bristedt är. Och jag har sett honom på nära håll hur extremt viktig han är för Rögles offensiv. Då säger jag, vidhåller det, att de vinner inte ett guld utan Leon Bristedt i toppslag.
Din reflektion, Håkan, om det där med toppspelare som inte får bli skadade?
Det är väl alltid känsligt. Det är ju mer hur gruppen egentligen tar emot det oftast. För att det är som alltid, det finns ju en plats att ta då för någon annan att fylla i. Och har du då spelare som är väldigt bra och står på vänt, så att säga, va, som får den möjligheten, så kan ju den spelaren explodera lite och egentligen fylla den platsen. För att så himla stor skillnad är det inte bland de här spelarna. Så att det tror jag definitivt att det finns möjlighet. Alltså jag gillar ju Edström och Bengtsson, de här stora starka pjäserna som brukar vara väldigt bra i ett slutspel också. Va? För de blir liksom så grova och okänsliga för smärta och sånt där. Va? Och det ska vi veta, alltså när det handlar om ett slutspel så handlar det oftast om att den spelare, det lag som ska spela med mest smärta, de vinner oftast. För att det är blåmärken, det är skavsår, det är utgjutningar och det är slitningar överallt i kroppen. Va? Så att det är inte alltid det handlar om det tekniska, det spelskickliga momentet och sånt där. Utan det handlar egentligen om konsten att tåla smärta i ett slutspel. Väldigt, väldigt konstigt. Utstå trötthet, alla de här sakerna, va, som påverkar. Då kan det i många fall vara de här lite fyrkantiga, tunga spelarna som är viktigaste drivet egentligen, va. För att det är ofta bakom dem de här småsnidarna kan utnyttja sitt spel. För att de är inte alltid de som står längst fram på barrikaderna när det drar ihop sig. Utan de måste ha några spjutspetsar och egentligen som banar väg för dem. Några plogbilar. Så att jag tycker Rögles lag tycker jag ser jäkligt bra ut. Va? Det är ju bara att titta på hur Everberg så att säga banar väg för Sar. Det är bara den typen, va.
Ja, absolut, men alltså, det håller jag med om helt, att det är enormt, det är allt det du säger, men ska man gå och vinna sitt första guld, då kommer det krävas, och det är bara min åsikt. Vi får ju se hur det blir, men förhoppningsvis för alla Rögle-fans så kan han komma tillbaka Bristedt och bidra med det han är absolut femstjärnig med i den här ligan.
Ja, det blir oerhört spännande att se den där match 7 ikväll, och sen semifinalerna också då, där Frölunda Luleå och Färjestad redan står på startlinjen och inväntar detta. Du var inne på Frölunda där också, Erik, väldigt imponerad av dem att svepa Växjö. Om man bara tar den duellen som var då mellan Rönnberg och Hallam, hur skönt tror du det var för Rönnberg, Håkan, att få eliminera Sam Hallam där och skicka iväg honom från uppdraget i Växjö för den här gången?
Ja, det är ju, kan man säga, det är ju de två främsta SHL-tränarna de senaste 10 åren som egentligen drabbade samman igen då. Så att självklart drar det längsta strået här, så att säga. Det tror jag nog, det är en liten fjäder i hatten för Roger. Och sen tror jag man hamnar lite i den här situationen, och Växjö kanske inte riktigt har lyckats hålla ångan uppe den här säsongen jämfört med tidigare säsonger. Jag tyckte inte man hittade rätt med de här nyförvärven som Everberg, eller förlåt, som Everson har varit så duktig med inför säsongslutet hela tiden. Där har andra lag haft större tentaklar och muskler i för tillfället, och kanske lite mer desperata också. Så jag tror att det, kombinationen av att man vann senast, han Halland då, meddelade det tidigt att de skulle ta över landslaget och försvinna lite. Det tar udden ur en förening lite i alla fall. Va? Det blir inte den här sista natten med gänget stuket som man så många gånger kan bygga upp ett slutspel på. Och det tror jag följde avgörandet. Plus att vi ska veta det att Frölunda har ju faktiskt inte varit något, haft någon spikrak väg den här säsongen. Det har varit mycket skit runt hörnen nere i Frölundaborg där, och det har varit många diskussioner kan jag tänka mig i och runt klubben hur saker och ting dras. Så jag tror att på något sätt så har det blivit lite vi mot världenstämpel i Göteborg som passar Rönnberg och company rätt bra inför det här slutspelet. Så jag tror definitivt att de kan ställa till med både det ena och andra för vilka motståndare de än får nu i semen.
Ja, det är lite där jag hamnar också, det du var inne på, Erik, för jag tror en hel del på Frölunda. Det känns lite så, men det är väl samma sak uppe i Luleå, är det inte så, Erik, i ditt gamla lag?
Ja, därför jag var kopplad tillbaka till Växjö också, och jag måste bara säga att det blir ju extremt svårt för Sam att kunna utmana på riktigt. Jag tycker de gör det bra som tar det till 3 förlängningar med Hardy Hermann-Aktell skadad. Han kunde vara med i en match, då var han bra, men skadad, och sen så hade de de här nya backarna, Koivisto heter han va, och Vainio. Alltså det går inte att 4 ordinarie backar borta och möta ett Frölunda som imponerar väldigt mycket och bygger på 4 kedjor som bara trummar på. Det blir för jobbigt, och lite som min tidigare tes där, du kan inte få skador på för många av fel spelare, för då blir det svårt. Luleå imponerar enormt. Linus Omark, den största artisten i ligan. Det är så roligt att se honom. Han är ju totalt dominant med pucken. Också har han den här aggressiviteten, intensiteten nära pucken. Så att det är en sån här liten Peter Forsberg i miniatyr, om ni förstår vad jag menar. Så han har spelsinnet, han har den tekniska skickligheten. Sen hade han ju absolut inte samma fysik som Peter Forsberg hade och fart. Men han har den här tuffheten med offensiva tacklingar och ge sig in i hettan. Så att han och succémannen Pontus Andreasson, han har gjort 7 mål hittills. Han är uppe på Pontus Holmberg, gjorde ju 7 mål i fjol på 14 slutspelsmatcher. Det har han gjort redan. Och Bulan och staben där uppe har ju tjatat på honom att skjuta mer, använd skottet. Och som han gör det. Och kan de få tillbaka Yrväder Tyrväinen då, Luleå, då blir ju de riktigt läskiga. För de har ju otroligt starka backar då med Engsund och Erik Gustafsson är tillbaka i gott slag igen. Och så Lassinantti, världens mest vältränade målvakt i bollpartiet. Han kan ju gå på händer i 2 dagar. Alltså han är ju så stark i kroppen. Så han, de har faktiskt ett lag. Ståldamerna vann ju. Grattis Luleås damer som vann igen SM-guld. Otroligt häftigt. Grymt jobbat. Och nu kan det bli andra guldet då för herrarna som vann senast 96. Vad tror ni om Luleå? Kan de vinna?
Definitivt. Jag tror att alla av de lagen, de här 5 som är kvar nu, kan vinna. För att får man den här starten, och framförallt om man vinner en 7:e match, till exempel Oskarshamn här, alltså, så ger det liksom en input också som gör att man kan vinna. Och jag tror också under serien så de 3 lagen som ligger högst upp där, och Skellefteå tycker jag spelade kanske bättre än vad Färjestad gjorde i den här serien. Men det handlar fortfarande inte om det när det kommer till slutspel, utan det handlar om att man kombinerar spel med kämpandet. Alltså det är det fysiska jobbet i ett slutspel. Det är en helt annan typ av ishockey nu som vi ser, va? Det är det som fäller avgörandet. Men jag tror att den här kombinationen som du säger, det är ju bara att se 2 spelare som är oerhört viktiga. Vi nämner dem ju hela tiden, va? Vi säger Bristedt, jag säger Bengtsson eller Enström, du säger Tyrväinen, vi säger Omark där uppe. Alltså det är de där ytterligheterna som på något sätt måste fungera ihop för att den ena gör så mycket för den andra. Och det är därför som det är just det, är kombinationen av att utstå smärta och jobba för att tekniken ska komma få sitt utrymme. Det är det som är. Där har du ju Frölunda som är lite äldre uppbyggt. Där skulle jag vilja säga att man har 2 fungerande topplinor, och så har man de här checking line och stänga ner kedja egentligen. Lite kanadensiskt stuk på det, va? Färjestad har lite mera två grinding line, lite med Rydal där och Linus och Oslo till exempel, som är då en ren, nästan en checking line skulle man säga, som skrämmer motståndare. De La Rose viktig i mitten. Ingen tekniker av kraft, va? Men väldigt bra balansspelare som tar ett skitjobb. Och det är alla de här lagen som blir kvar. Kanske inte på samma sätt Oskarshamn då, som är lite mer viktat uppåt den kedjan med Olofsson där och Rosdahl och Karlqvist. Men annars så är de rätt lika byggda, tycker jag, samtliga fyra lag som är. Så att av den anledningen tycker jag det är jävligt svårt att utse en favorit, för att det handlar lite om vem som har bästa dagen, va? Och vem som vaknar upp utan täppt i näsan och lite förkylningar.
Täppt i näsan, det hindrade väl inte dig, Håkan? Vad var den bästa skadan du spelade med i ett slutspel?
Nu tog du mig på... Alltså jag hade en sån där skada som egentligen inte är speciellt kul, och det är när man får en inflammation i muskelfästena i ljumskarna. Och då är det så att då har du ju alltså ljumskarnas fäster på samma ställe som nedre magmusklerna fäster. De ligger nästan över varandra, vilket innebär att du får ont när du åker skridskor också. Men det största problemet är att gå på toaletten. Det kan du inte säga, för det gör ont. Fy fan. Men direkt när du spänner magen eller ljumskarna, då går det in. Och det är en skada som de flesta hockeyspelare får i början på säsongen när man går på is. Jag fick det i slutspelet då, till exempel, och i ett VM.
Sprutar du då?
Ja, jag sprutar. Två sprutor rakt upp i ljumskarna. De är inte roliga, de sprutorna, ska jag säga.
Nej, jag kan tänka mig. Nej. Det är inte helt lätt att träffa rätt heller, va?
Nej, det har det inte heller. Men sen nu ska vi ju inte vara så där ekivoka, men jag hade också en skada i VM 87 inför slutspelet där. Jag åkte på en riktig smäll av Fettersson. Han böjde sig ner när jag skulle tackla honom, så jag slog en volt, ramlade på rygg så att säga, eller på stjärten, och så bröt jag av en liten bit av svanskotan. Då kunde man inte sitta. De sista tre matcherna då, så sprutade doktorn mig. Ronny heter han. Men då får man alltså spruta som är, vad kan det vara, 2 centimeter från stjärten, så att säga, från stjärthålet. Det är inte heller så spännande. Då gruvar man sig lite för att gå in i läkarrummet, kan jag säga.
Ja, men det var det värt sen när du fick...
Ja, det var det. No pain, no gain. No pain, nej. No gain.
För de usnygga kostymerna som ni hade där och då, tror jag. Yes. Underbart. Jag gissar för dig, Erik, så har det väl varit ett par brutna revben och ett par brutna fingrar. Som målvakt?
Ja, jag har krokiga korvfingrar har jag. Brutit fingrarna och sen så revben också, ja. På den tiden skyddade ju inte kombinatet allt som det gör idag. Så fick man ett slagskott av Ken Holt på fel ställe. Då kunde revbenet gå, det gjorde det. Men den stora för mig var en grundseriematch. Där jag spelade med ont i knät som tusan. Men jag sa inte någonting till Hjelverton ordentligt. Utan jag sa till massören så de tejpade ihop det hårt. Så spelade jag en match. Men jag kunde knappt röra mig. Det hade så jäkla ont. Och så undersökte Hjelverton dagen efter då, när han kom tillbaka från någon konferens. Och då hade jag korsbandet av och ledkapseln paj. Så då var jag borta ett halvår. Men det var den värsta smärta jag spelade. Alltså spela med trasigt korsband. Alltså då var jag inte bra. Jag såg ut ungefär som du ser ut när du brukar visa ibland att vara målvakt i NHL-studion. Så såg jag ut i målet. Det blev stor torsk.
Jaha, du är inte imponerad av min stil. Du har aldrig sagt någonting om det, har
du? Jo, men det, alltså, du är ju lite 80-talsmålvakt, alltså en sponsormålvakt. Man har sponsorträff med sponsorer som får testa att stå i mål. Alltså du är skön för att du har så smalt mellan fötterna och så plocken högt så att du täcker ju uppe vid kafeterian. Alltså du är smal och hög, som man var för på 70-80-talet. Så det är inget fel idé, men...
Nej, mina idoler, det var ju Pekka Lindmark, Göte Wärlitzall och Myskin, kommer någon om den sovjetiska målvakten. Ja, exakt. Någon gång bara. Ja, det är klassiskt. Nej, men ska du en del av spelet så är det ju också, det gäller att hålla rätt spelare friska. Och det handlar väl om hur man har belastat dem under säsongen också, till viss del kanske, kan jag tänka mig. Men vi ska gå tillbaka också till, ni var inne på Växjö, det var tuffa förutsättningar för Sam Hallam och Växjö Lakers där. Men Sam, nu har han lämnat in sitt passerkort, i alla fall snart har han gjort det för Växjö för den här gången. Kan ju dyka upp senare också, men nu är det 3 kronor som kommer gälla för honom i framtiden. Sam Halla, måla upp fina ord om honom, Erik, som bara kommer direkt ur din hockeyhjärna.
Ja, megatronisk resa tillsammans med Växjö. Jag träffade honom redan när han var i Bofors i Bykarlskoga. Vi hade lite samarbete då, så att jag var med på någon träning där som han höll i. Och förstod direkt att det här är en skarp hockeyhjärna. En strateg. Vi mötte honom i Färjestad 2014 i semifinalen. Och vi lyckades vinna den och ta oss till final. Men där tror jag att Sam lärde sig väldigt mycket. Han sa efter den serien också när vi pratade att fan, vi gick lite i eran fälla. Det här måste vi lära oss av. Och det vi har sett Växjö göra, de har vunnit alltså 3 guld de senaste 6 åren när det var under Sams styre tillsammans med Evertsson, är att de spelar ett hockey på ett eget sätt, och det gillar jag. Alltså, de går sin egen väg, och Sam är också väldigt bra kommunikatör med spelarna. Så att han är ju en oerhört skicklig, modern ledare som kan föra sig i media, som kan dra i de här rätta trådarna också när det behövs. Och det är ju perfekt ambassadör också för svensk hockey, vara ute och promota hockey och göra ett stort jobb för 3 Kronor nu in i framtiden. Men vad säger jag, tack för showen så här långt i SHL, där han då tillsammans med Roger Rönnberg, som vi var inne på, har varit de tongivande och figurerna i båsen de senaste 6-7 åren.
Om man bara tittar på det där nu när han ska bli förbundskapten i Sörgen här, Sam Hallan. Skillnaden då från att man är en bra klubblagstränare med daglig kontakt med spelare till att bli en effektiv och framgångsrik förbundskapten. Hur komplicerad är den resan, tror du?
Jag tror att det är en rätt stor omställning som ger en hel del utmaningar som man kanske inte har tänkt på innan man skriver den. Dels att du alltid är uppmärksammad, så att säga, och får de här frågorna liksom. Vem ska du ta upp nu? Vem är det nästa spelare? Allting sådär. Istället för att ha ett antal spelare att jobba med hela tiden. Nu ska du analysera dem lite på distans. Istället för att vara inne i ett omklädningsrum och liksom lära känna personligheter och allting sånt här. Och det är ju en rätt stor skillnad när man kommer utifrån. För att vi ska också betänka oss det att verksamheten i 3 Kronor och landslaget, den har varit egentligen intern rekrytering, vilket har gjort att man har haft de här landslagsgrupperna kanske på 16, 17, 18, 19, 20 års nivå, vilket gjort att man känner många spelare och ser liksom utvecklingen på dem och kan därav egentligen ta ut spelare som kanske inte har varit bra i SHL eller i Hockeyallsvenskan till de här landskampsuppdragen och veta vad du får. Nu ställs han inför en liten annan situation där han ska liksom se spelaren utan att kunna personligheten. Och det blir en rätt svår resa, tror jag. Det blir en anpassningsresa. Sen blir det ju spännande att se, med tanke på om det blir nu stora mästerskap med World Hockey, till exempel World Cup of Hockey och liknande, om man kommer välja ytterligare. Vi läser att Stefan Klockare ska vara klar som en av hans medhjälpare. Men om det kommer någon med NHL-erfarenhet och NHL-kontakter på ett annat sätt än vad kanske Sam har för tillfället, det går nog att upparbeta också, med tanke på att han har skaffat sig ett rätt så bra kontaktnät självklart under de här 10 åren.
Har du några namn där som forwardscoach?
Nej, inte riktigt. Alltså, men det är inte speciellt svårt att hitta massor med folk nu som är intressanta. Jag tror också att förbundet har en hel del att säga om det här också. Jag tror inte till exempel att Sam får gå in och välja vilka han vill ha själv, utan det finns både tankar och idéer från de styrande där. Jag tror att man är väldigt intresserad av det. Men sen tror jag att Sams största tillgång här, det är faktiskt också att han är väldigt rotad i svensk hockeymiljö. Tumba, Karlskoga, Växjö. Alltså det är inga centralorter på många sätt, utan han har ju varit med och byggt upp de här och har en genuin då, känsla för vad både bruksmentalitet och småstadsmentalitet är. Och det tror jag är skitviktigt faktiskt, rent spontant. För att som vi ser nu så är det inte speciellt mycket ishockey i Stockholm, utan det företar sig rent ute på landet, om jag får kalla det så, jag som är asfaltskille. Och det tror jag är väldigt viktigt, att kontakten där och humören, alltså, så att säga, känner han till, och acceptansen egentligen för en kille som kommer med den bakgrunden är väldigt stor, tror jag, både bland klubbar och ledare ute på i Hockeysverige.
Men du, Erik, varför vill han arbeta med Stefan Klockare?
Stefan Klockare är klok som en bok. Han är ju uppvuxen i Boden i Sävast, så att jag har spelat med honom sedan jag var 8 år gammal. Och det var en sån där kille som var alltså, jättesnäll utanför isen och omtänksam kille. Och på isen var han oerhört smart. Alltså spelskicklig back. Lite före sin tid. Alltså, han ville spela sig ur situationer. Och lite som vi sen sett Skellefteå har gjort de sista 15 åren. Och dessutom så är han ju en vinnare. Han har varit med och vunnit SM-guld både som spelare och ledare 2 gånger om där i Skellefteå, och dessutom väldigt, tycker jag, bra, alltså en kille som, ett hockeylag består ju av 22 till 25 spelare kan vi säga, och då är det bra att ha lite olika personligheter i ledarstaben där spelare alltså naturligt enkelt kan anförtro sig till en sån kille som Klockare med den personligheten han har. Men framförallt är det ju strategen. Jag tror vi kallar honom för Ugglan ibland också. Där när vi gick på hockeygymnasiet ihop där i Sunderbyn. Nej, men för att han var smart som en uggla. Alltså han satt och så de här ögonen, boom, så satt han och tittade till höger och vänster. Och han hade väldigt koll på, dels var han duktig teoretiskt sett i skolan. Men sen var han smart på isen. Så att jag känner ju honom, ja, men ända sedan vi spelade Donkey Kong i bussen där på väg upp till bortamatcherna i Kiruna. Kommer du ihåg det här orangea spelet, Game & Watch, man kunde öppna? Och så som människa är han jättefin, omtänksam människa, och som hockeycoach är han väldigt hockeysmart. Och det är det Sam Hallan vill ha, tror jag, en behaglig personlighet, men framförallt en som är otroligt hockeysmart och kan har stort ansvar för backarna då i Tre Kronor.
Klok som en bok och smart som en uggla. Det är Stefan Klockare det. Ja, det händer mycket kring Klockare det. Jag älskar era ordspråk. Det har blivit mycket ordspråk i podcasten också. Det är en extra ingrediens i det här. Anfallscoach, vad kan vi hitta där om man tänker efter? Det känns ju som att det är någon som skulle ha lite NHL-anknytning också. Precis som Håkan är inne på, så ska det bli World Cup i hockey, det kommer bli ett OS förhoppningsvis sen med NHL-spelare. Han kommer ju komma till ett smörgåsbord förmodligen, Sam, där han får använda världens bästa hockeyspelare också. Hur ser du på det, Håkan, där? Och du, Erik, också om ni...
Han har väl ett fyraårsavtal just över nästa OS, va? Så att det är i högsta grad en punkt att diskutera. Så att det blir ju intressant, för att det finns ju ett antal spelare som du kan välja på, som sagt, som har kommit hem då, som kanske inte har gått tränarbanan direkt heller. Och sen är det frågan om hur man vill organisera sig. Vi ska väl komma ihåg det, att kanske, och utan att liksom föregripa VM som är nu då, vilken är Garpenlövs sista möjlighet att riktigt sätta sig fast som landslagscoach med en framgång här, att Garpens uppdrag från början, det var ju general manager. Du hade Mats Neslund ett tag som general manager. Mm. Och då var man inte egentligen tränare på det sättet, utan du hade en kontaktyta. Och det är möjligt att det är en bra lösning. Att man har en trio som är väldigt då, så att säga, enad och kanske jobbar under hela hockeysäsongen runt omkring i Europa bara. Så att det finns en hel del spelare som du kan tänka dig, men det finns också en hel del organisatoriska modeller för att lösa det här. Så att jag tror själv personligen att det kommer bli någon form av GM-roll när du kommer till ett mästerskap, med någon då, som förbundet kan styra också lite över, som tar hand om kontakter med NHL-spelare och är med och scoutar, som kanske inte alltid finns tillgänglig på isen, utan är mer en resurs på och av is om det behövs. Hockeykunskapen och NHL-erfarenheten självklart ska finnas i botten, men inte kanske som tränare först och främst.
Jag bara fick upp ett namn. Jag har ingen grund i detta, men Henrik Zetterberg.
Ja, jag sitter tålmodigt och väntar på ordet, men då säger du. Nej, men en kille som jag stötte på ibland på Åkagårdens golfklubb, där han står där med grabben Love och svinga bollar, och ibland på allmänhetens åkning, är ju Henrik Zetterberg. Det skulle ju vara, tycker jag, en dröm om han nu är beredd att försaka så pass mycket tid, är att vara borta från familjen och barnen ibland i sjok på 4-5 veckor om det är ett VM och så. Och det är jag inte alls säker på att han vill. Jag tror han värdesätter enormt att tillbringa så mycket tid med Emma och barnen. Nu när han är så att säga hockeypensionär då. Så att det är ett superbra namn om han skulle vara sugen på det. Sen har vi liksom Alexander Sten. Också väldigt smart kille som är otroligt uppskattad. Alltså med sin personlighet då. Och han skulle ju kunna vara i en sån där GM-roll. Men allting är ju att de här killarna kan tänka sig att brinna för uppgiften. För det är ju ingenting. Niklas Lidström brukar ju säga till oss när vi jobbar ihop att ska jag hoppa på någonting då ska jag verkligen känna att jag har tid för det. För de vill ju inte göra någonting halvdant de här. De har varit eliten av elit. Och de har ju så hög standard i sig själva så det är ju det de vill leva upp till. Men både Zetterberg och Sten tycker jag är två intressanta namn. Sen har vi de här, det äldre gardet om vi säger med Uffe Dahlén, Andreas Johansson och sådana som har spelat NHL tidigare och som också har varit tränare. De skulle ju också kunna vara tänkbara. Men Andreas Johansson är ju agent nu, har ju sin agentfirma och Uffe Dahlén. Kan han, tror du, tänka sig att stå ett bås igen, Håkan?
Han var inne förra året i kvalet med Timrå.
Ja,
det är alltid lite känsligt, en spelare som kan vara aktuell, det är ju Jonathan Dahlén. Och det är liksom far och son kombinationen där, det är ju lite... Det är alltid lite onödigt att sätta
sig i den diskussionen. Ge pucken till Peter.
Ja, tycker jag. Det hamnar alltid där förr eller senare. Men det är som du säger, va? Det är inte alla som är uppdaterade eller framförallt är intresserade av att spendera så mycket tid på vägarna eller i ett omklädningsrum eller på ett hotellrum, va? Som har en karriär bakom sig. Det är inte bara liksom kaka och kaffe varje dag när man är förbundskapten, va? Det är ett rätt slitigt jobb också. Hög press, mycket... Jag tror att förbundet är ute efter en coach som gör mycket jobb så att säga, på vägen också ute hos klubbarna. Och då är det ett helt annat, en helt annan typ av arbete som man sätts i än att just stå och titta på matcher och ta ut spelare. Det är mycket utbildning, det är mycket kontakter, det är mycket PR-arbete och sånt där. Så att, jag tror att det handlar lite om egentligen vad förbundet har sagt upp för stiputer egentligen för Sam, att vad han har för rättighet att välja sina medarbetare.
Mm. Det var ju, jag såg ju, någonstans det kom upp där att Sam Hallan borde vara med nu redan under VM i Finland. Vad känner ni över det? Jag känner också, precis som du säger, Erik, nej. Håkan, har du någon åsikt om det också?
Ja, jag tror inte Garpen är speciellt intresserad av att ha någon flåsan över ryggen på som ska ta över nästa år, va? Nu tror jag inte det skulle vara någon nackdel, för jag tror att de kan arbeta ihop, för jag tror att de är rätt lika både som personer och ursprungspunkt så att säga, så att det ska nog gå bra. Men varför egentligen? Jag tror också att när du kommer då så att säga från en avslutad säsong som handlar nu, då behöver du lite tid att pusta ut, va? Det kan vara bra att se saker utifrån först innan man börjar lösa dem inifrån.
Jag tycker han ska komma ner, flyga ner till Tammerfors och titta lite på avstånd.
Vad ska han flyga från då? Han ska flyga ner till Tammerfors. Han måste ju flyga från Luleå, va? Han bor väl i Växjö. Han ska flyga upp till Tammerfors.
Måste
öppna kartboken här.
Jorden är rund. Flyga till Tammerfors och sen så titta på matcher och så gästa oss i studion någon gång där på Viaplay också. Det är en bra...
Låter väl hur bra som helst. 13 maj i alla fall, och vad som händer med Kronos kommande ledarstab, det är ju en senare fråga, men alltid kul att spekulera lite. Jag hörde att
en månad idag alltså.
Ja, är det 13 idag?
12.
12.
Ja, 12 idag.
Om en månad är du på plats, Håkan.
Om en månad går ditt flyg, Håkan, så var redo. Sen då flyger du väl, du flyger rakt över, gissar jag då, från Oslo till Tammerfors kanske.
Nej, Helsingfors, sen blir tåget upp.
Jag flyger från Köpenhamn direkt till Tammerfors. Ulrika hittade direktflyg där, så tack Ulrika, hon är helt fantastisk.
Ja, och hon jobbar alltså på Viaplay, för er som undrar vem Ulrika, och lite spindel i nätet för hockeygänget, där vi har mycket att arbeta med, men vi håller även koll på hockeysvenska slutspelet då, i och med att vi arbetar med det för rätt många år sedan. Så har vi koll nu att HV71 har 2-0 mot BIK Karlskoga när vi spelar in den här podcasten på tisdag förmiddag. Modo Björklöven rysare måndagskvällen, där Björklöven kvitterade då till 1-1 i matchen efter att ha avgjort i den femte perioden där i förlängningen. Vad är din bild av det hockeyallsvenska slutspelet nu med de fyra främsta lagen kvar i leken, Erik?
att det är programenligt att HV, som ju är otroligt favorittippare, de kommer att slå ut ett vilt kämpande BIK Karlskoga. Sen var det häftigt, jag efter matchen Färjestad-Skellefteå igår så slog jag över och tittade klart på Modos drabbning, och det var ju infernalisk spänning, och de kommer ju till HVs glädje verkligen kampa musten ur varandra, de här två lagen. Och häftigt för serien och den dramatiken som kommer bli nu, att nu är det nere på bäst av fem då, tack vare Sebastian Selins styrning in bakom Modokeepern. Så det där är svårt att säga. För mig är Modo favoriterna och kommer mest troligt ta hem det till slut. Men de har ju lite, den här Voutilainen, målvakten, var ju inte tillgänglig igår för Björklöv, han som har varit så bra. Så Claes Endre kom in och spelade superbra. Men vi har ju pratat om skador och så. Det behövs nog att Voutilainen i alla fall blir tillgänglig och kan vara med, alternera med Endre om de ska ha en chans mot Modo, som ser med Kalin, på tal om en smart strateg, i båset. Ja, jag tycker det är en häftig duell. Och såg ni någonting av slutskedet, ni eller?
Ja, jag såg sista också. Så att de där två lagen, det är som sagt, alltså, de spelar ju Norrlandsfinal. Det är på något sätt, känns det som det. Det är liksom slaget om Norrland för de två. För att de fullföljer, kan man säga, sin säsong här med en framgång om de vinner den här matchen. Jag tror ingen av dem realistiskt sett känner att de rör på HV. Och dessutom, som du säger, Erik, så tar de ju muster nu varandra lite på det här sättet. Men det känns ändå som att de liksom, den här matchen är viktigare nästan än nästa. För att ingen ser realistiskt sett möjligheten att rubba HV.
Och varför är det så då, Håkan? Varför kan ingen rubba HV? Det är ett bra lag, det vet vi givetvis, att de har ekonomin, de har värvat in vassa spelare, men ändå att de kan leverera under den här pressen. Vi har ju sett tidigare stora lag som har åkt ner som blir kvar ett tag i Hockeyallsvenskan.
Jo, men det var ju faktiskt någonting som jag tycker skiljer både HV då förra året och Djurgården nu till exempel. Djurgården har gjort samma spelare. Det gjorde HV också, men de köpte till spelare rätt fort. De liksom, i den situationen de var, så var det liksom inget tvivel. De låg lite före i spåret, va? Så de hade ju sitt lag klart nästan tre veckor efter man ramlade ur. Och sen har de tillfört lite spets när de har hittat och när de har haft möjlighet, va? Och sen framförallt två rätt rutinerade killar där med Stille och Silman och Tommy Samuelsson, va? Som på något vänster borgar ändå för att det går inte för fort på något vänster. Det är ingen som siktar på månen i det där laget, utan de har tagit steg för steg för steg och aldrig varit speciellt oroliga när de har förlorat matcher i serien eller något sånt där, utan de har lagt sin strategi med sin årsplanering, och den har de hållit rätt strikt, va? Vilket innebär att jag tror att de har en och två platåer till i form att lyfta om det behövs då. Och det tycker jag man ser i matcherna nu, där de rätt, inte enkelt, men rätt så klart är bättre än vad Bofors är. Karlskoga då. Och sen så tror jag som sagt att i nästa skede också så kommer de möta ett utslitet lag som är rätt nöjda med vad de har gjort, vilket gör att de kommer att promenera fram en 4-2 seger i nästa omgång också.
Ska vi haka på de orden, Erik, och stänga Hockeyallsvenska slutspelet där, eller vill du komma in på HV71 också?
Nej, jag tycker bara vidrimera det han säger, att också förstärka när de tar in här Tommy Huchtala. Han gjorde hattrick här senast i 5-2-segern. Emil André, som vi har njutit av i junior-VM, han är ju dominant från bakplan. Påminner faktiskt lite om en mix av Tommy Samuelsson och Fredrik Stillman, coacherna i sitt spel. Alltså en light-version. Det är samma Omark, det är Foppa light. Så att jag inte får en Twitterstorm att hur kan jag jämföra dem. Men sen var det var lite med andan i halsen. Man såg Simon Önerud utgå i matchen här för 4-5 dagar sedan, när han fick någon skada ner mot benet. Men han tycks ju vara tillbaka. Var ju tillbaka och spela senaste matchen. Så vi ska se. Det är ju det som kan oroa lite grann. Att de får någon skada på någon av de här toppspelarna, då kan det bli lite nerv i det hela. Men sen är det som Rickard Wallin skrev i sms, att det gäller att behålla ödmjukheten och veta varför man är framgångsrik. För händer det här? Kommer ni ihåg när Modo mötte Leksand? Perra Jonsson stod i Leksands bås. Och Modo var ju ganska överlägsna i spelet och tog ledning med 2-0 i matcher. Tappade lite ödmjukheten och så. Och Leksand brottade sig tillbaka och vann i sjunde matchen. Så att det är ju, det finns ju en möjlighet, eftersom de som ska möta HV i en final, de har ju absolut allt att vinna. Så det mentala läget, men det kan vi prata om nästa vecka.
Alltså, vi kan göra det, men det är som sagt, jag har ju svårt att se ett lag är nöjd. Jag förstår hur du tänker, Håka, men man har tagit sig hela vägen till en hockeyallsvensk final och är 4 segrar från SHL. Kan man inte vara nöjda om man har tagit sig så långt till slutspel?
Nej, men, nej, jag tror inte det spelar en nöjd heller. Jag tror alla siktar på det. Men i någonstans i deras huvud så finns det ju också hela tiden det här favoritskapet att HV är lite bättre än alla andra kanske. Och om man går bet på det så är inte säsongen spolierad, för man vann ändå finalen om Norrland. Och det är det jag menar. Den lilla huvudkudden som man kan lägga när det vilar på då, att man har gjort den framgången i alla fall. Den kan i vissa fall vara... Ja, lite då kallar man lite negativ för lagen då, för att det går att känna sig nöjda med den här segern när man har velat ta hem den, vilket lag nu som gör det. Så att man är lite tillfreds, men man vet att man har en utmaning kvar, men det är inte hela världen om man förlorar den.
Nej. Och inte lätt att komma till Jönköping heller, Håkan. Du har varit där, och Erik också, i den där grytan, och när låten går igång där, domaren är mutad och tutar och går på. HV71 spelar bäst ändå. Och klapp och klang blir hesa, låter si och så. HV71 spelar bäst ändå. Ja, klassisk låttext det där, ja. Klapp och klang.
Ja, det där är ju... Alltså, jag tänker bara på den här sjunde avgörande finalen mellan HV och Brynäs. Vilken magisk stämning det var. Där HV vann till slut. Och den låten när de kom in, för kokande... Kinnarps arena heter det väl fortfarande. Så det är en bra partylåt också. Ibland dyker det upp i min Instagram-feed och Twitter-feed att det är någon som har förfest, och så kör de den låten och sjunger. Bra tryck.
Ja, det kommer säkerligen vara. Jag tror den heter Husqvarna Garden nu eller något sånt, att de ändrar okay. Det där för något år sedan. Det sker ju sånt hela tiden. Precis som du gör i den här podcasten, för nu ska vi gå vidare mot NHL-delen.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Via Play Hockey podcast nummer 349. Oj, vad vi har pratat SM-slutspel, Tre Kronor och det hockeyallsvenska slutspelet. Nu ska vi gå in på våran hemmaplan, NHL-slutspelet. Jag satte rubriken här till Håkan och Erik när vi skickade över det här digra körschema som alltid kommer när vi spelar in en podcast. Vi ska vara klara om 15 minuter. Jag tror inte vi kommer fixa det, grabbar. Vi försöker. Rubriken var i alla fall Stanley Cup-slutspelet. Här kommer vi. Nu närmar det sig, Håkan. Nu är de över 70 matcher, lagen. Hur resonerar du kring läget i NHL?
Jag och Holmgren satt och kommenterade. Jag hade skrivit ner till Holmgren det som gällde för dagen av ett, om ligan hade varit slut, vilka som skulle mötas då i första omgången. Och det var, om jag nu tar det i minne, så var det Boston, Toronto bland annat. Och bara tänka sig och titta på vad det innebär, alltså av en match i första omgången i Stanley Cup på den östra sidan. Så vet man nivån kommer ligga på. Jag tror det var Florida, Washington också. Carolina, Tampa. Alltså det är sådana där matcher som man egentligen förväntar sig att se i en semifinal eller en final, med tanke på vad det är. Och då har vi ändå Colorado och Calgary på den andra sidan som kommer liksom in från sidan då, när alla de här godbitarna på östra sidan har klarats av. Så att det här slutspelet, jag tror aldrig har varit med om att man har sett så många starka lag på en och samma sida i varje matchserie. För man har ändå alltid haft en favorit med 75-25 och gå hela vägen, och sen har det blivit en överraskning på vägen. Men här skulle jag vilja säga, här är det 50-50 hela vägen, framförallt på den östra sidan. Jag kan se några omgångar också på den västra sidan, den första matchserien, som är 50-50.
Ja, det är häftigt, och det förändras ju varje kväll och natt där när lagen positionerar sig. Just nu så är det ju till exempel Toronto och Tampa där. Tampa jojar ju upp och ner där från wildcard upp till en tredje plats. Florida har ju flest poäng på den östra sidan. Carolina är tvåa. Så det skulle vara Florida mot Washington just nu då. Medan Boston skulle möta Carolina. Och så Rangers-Pittsburgh. Det här kommer bli galet. Jag håller med. Håkan, vad säger du? Erik, om du synar västra sidan?
Ja, i stort så ser jag fram emot det häftigaste slutspelet i mannaminne. Just för att det är så ovisst som Håkan säger. Och på västra sidan, där är ju Colorado, de är redan klara med sina 110 poäng. Och där är ju den stora frågan. McKinnon som drogs in i en fight, skadade handen lite grann. Landeskogs knäoperation. De två måste ju komma tillbaka i fullt slag för att man ska kunna vinna sin tredje titel i Avalanche. Men det är runt strecket. Calgary är häftiga med så många svenskar också. Och Markström i målet. De är ju i praktiken klara. Inte fått en sån här bock vid sidan av sig på Elite Prospects ännu. Men de är ju där på sina 97 poäng i toppen av Pacific. Men vad händer med LA Kings? Drew Doughty, skadad, missar resten av säsongen. Måste operera sin handled. Jag tror att de kommer missa slutspelet. Just nu är de ju trea i Pacific med 86 poäng. Men de kommer att bli omsprungna och de kommer att missa, eftersom Drew Doughty är så pass viktig för dem. Så där är svaret på en fråga som jag fick i köris. Vilka missar slutspelet? Och det vet ju inte lyssnarna. Så att jag svarar på en fråga som inte var ställd. Förlåt.
Och då kan jag säga att du hoppar ner 5 punkter i körschemat. Men det är bra, vi ska köra in tid där. Och vi är ju på den där västra sidan. Där Nashville är just nu har en wildcard-plats. Och vi skickade vår krönikör Peter Sibne, som ju arbetar på eliteprospect.com, till Music City för att ge en liten rapport.
Det ligger i sakernas natur att allting förändras. En del till det bättre, en del till det sämre. Men förändras gör det i regel alltid. Och det gäller även för Nashville. Music City i skuggan av Smoky Mountains i nordöstra hörnet av Tennessee är mest känd som countrymusikens huvudstad i världen. Musikindustrin dominerar såklart fortfarande, men Nashville förändras i ett rasande tempo. På få andra platser i USA byggs det som det gör här. Massor av företag från olika branscher utanför musiken har etablerat sig med huvudkontor i regionen de senaste 10-15 åren. Och inflyttningen av akademiker och barnfamiljer från andra landsändare har satt bostadsmarknaden under stenhård press. En lägenhet i downtown eller en familjevilla i förorter som Franklin eller Brentwood kostar nu ungefär lika mycket som i Chicago eller New York. Tillväxten märks precis överallt. Nya stadsdelar i glas och dämpade färger har tagit över de gamla rökerierna och fabrikerna i utkanten av innerstan, bort mot anrika Vanderbilt University. På klassiska partygatan Broadway har gistna gamla honky-tonks och sädiga barer rivits ut och ersatts med hypercoola hipsterkrogar. Tillväxt är bra, tillväxt är viktigt, tillväxt är nödvändigt. Det finns inget annat fungerande sätt att se på saken. Men som mångårig Nashville-älskare tvingas jag ändå bita i mitt eget sura ideologiska äpple när jag numera åker tillbaka till staden i mitt hjärta. Det går knappt att vara här längre. Det är fullpackat precis överallt. Countrymiljardärer som Jason Aldean, Miranda Lambert, Jimmy Buffett och Kid Rock har köpt in sig på Broadway med sina egna nattklubbar i mastodontformat och har disneyfierat hela upplevelsen. Det fullkomligt väller in hjärndöda turister i en aldrig sinande kulturskymning. Barerna fylls av färgglada drinkar och folk som inte ens kan nynna de första raderna av George Straits berättelse om hur det ska gå till i Every Little Honky Tonk Bar. Nu finns det till och med en stor Apple-butik mitt på Broadway. Fy fan, det är som man vill spy. Efter en kamp mot populasen lyckas jag till slut få en plats på Roberts Western World, mitt gamla stamställe, och där inne är allt tack och lov fortfarande som vanligt. Öl för 2,50. De säljer hamburgare och boots, men inga frusna drinkar. Bandet spelar Jerry Reed och Willie Nelson, men Kid Rock är helt portförbjuden. Här inne hittar jag ett ögonblick av frid, en känsla av att världen där ute inte finns. Men, nåväl, det är precis som det ofta är för hockey jag kommit hit den här gången. För 25 år sedan var Nashville inte mycket till hockeystad. När Predators gjorde debut i ligan hösten 98 var kunskapen om spelet så pass dålig i stan att åskådarna på läktaren fick reglerna förklarade för sig i arenans högtalarsystem mitt under pågående match. 10 år senare var klubben på ruinens brant och en hårsmån ifrån att säljas till kanadensan Jim Balsill, men affären stöp på målsnöret när ligan grep in. Och tur är väl det. Nashville Predators blev sportsligt sett en kraft att räkna med i NHL efter de första tuffa åren. Sedan första Stanley Cup-slutspelet 2003 har de bara missat slutspel vid 3 tillfällen. Och det är extra imponerande med tanke på att de tillhör en mestadels riktigt tuff division. I staden växer hockeyn så det knakar. Rinkarna skjuter upp som svampar ur jorden och hur många isytor som än byggs så är det fortfarande inte tillräckligt. Jag var i Nashville under hela finalracet 2017. Den sommaren då hela stan gick man ur hus, countryeliten trängdes på läktarna i Bridgestone Arena och Predators popularitet växte till helt nya höjder. Där och då, och särskilt året efter, så hade de definitivt ett lag som kunde vinna Stanley Cup. Men den där riktiga pricken över iet saknades alltid. De hade ett powerplay som hackade och en laguppställning som förlitade sig lite väl mycket på att toppkedjan skulle ha en bra dag. Andra klubbar lyckades helt enkelt bättre. Vi trodde att fönstret var stängt. I somras trodde vi nog också att någon slags rebuild var i görningen när ikonen Pekkarinne hängde skridskorna på hyllan och stjärnbacken Ryan Ellis byttes bort. Även så publikfavoriten Victor Arvidsson. Jag tippade laget utanför slutspel redan förra säsongen och definitivt så inför årets säsong. Men Predators hänger fortfarande med och ser bättre ut än någonsin. I lördag så de förlorade mot Florida Panthers på hemmaplan, men spelmässigt höll de absolut jämna steg och skillnaden var egentligen bara att Spencer Knight hade en fantastisk kväll i kassen för Panthers. Roman Josi är min favorit till Norris Trophy och i mitt tycke en av hela ligans 5 bästa spelare. Filip Forsberg hade gjort 50 mål i år om han hade fått slippa skador. I tredje och fjärde linjen har man återigen fyllt på med identitet och jävlar anamma. Faktum är att årets upplaga är den piggaste och utan tvekan mest uppkäftiga version jag sett sedan det där Stanley Cup-slutspelet som gick ända till final. Men till vilken nytta, undrar många. Just nu är Predators i en bra sits för att knipa en slutspelsplats i väst, men väl där menar expertisen att de kommer åka ut på röven i 4 raka mot Colorado eller Calgary. Men låt oss inte glömma att det var precis såna här vindar som blåste på Broadway 2017. Predators tog sig hela vägen till final trots att de slutade som 16:e lag i grundserien. På samma sätt som Montreal gjorde i fjol. Faktiskt är det ju precis här som vi hittar den riktiga countrymusikens själ. Den här stammar från fälten och fabrikerna. Den bygger på berättelsen om en underdogs ständiga kamp. Om ödet hos de som har det mesta emot sig. De som är passé, men som ändå utmanar oddsen och finner glädje i det lilla. Det måste finnas ett motstånd, en uppförsbacke, något som verkligen skaver för att det ska bli riktigt bra. Kanske är det Predators som blir årets skräll.
Tack så mycket Peter Sibne, EliteProffs.com, som alltså har varit i Music City för att ge sin bild av det. Och det är lite häftigt att höra det där, hur allting förvandlas. Vi har ju varit alla 3. Vad tänker du när du hör det Peter prata om kring Nashville, Håkan?
2017 när det var finalen mot Pittsburgh då, så var ju då, alltså det stod ju lyftkranar överallt va? Och då var det den snabbast växande staden i USA med diverse då, så att säga, utbildningar, musikbranschen, idrottsstad, man har ju också ett väldigt bra NFL-lag va? Så att alla attribut egentligen fanns där. Det är en rätt trevlig miljö runt Nashville naturmässigt. Va? Det ligger bra till mitt i landet med kommunikationer. Det har ett rätt så härligt klimat också. Va? Så att, det finns så många anledningar till att egentligen flytta till Nashville. Men som sagt, en av dem har ju alltid varit Broadway då, med musiken och Right on Titan. Och det är lite det jag kommer tillbaka till lite här. För att jag tror att Nashville behövs ett slutspel på västra sidan. Vi ska komma ihåg att vi kommer tillbaka egentligen till ett slutspel som är på det gamla sättet nu. Va? Det kommer vara publik, det kommer vara pregame parties och allting. Så att många av de här städerna som kommer dyka upp i ett slutspel kommer ha ordentlig hysteri runt det med publiken och tailgates och allt vad det kallas. Så att jag tror att en sån här stad som Nashville, om man kommer gå till slutspel, så kommer det laget lyfta och kommer bli mycket, mycket svårare att slå. För stämningen i Bridgestone här med, just som du säger, rock and roll country, det är en bra blandning nu för tiden. Den är rätt så häpnadsväckande och den är svår att hitta någon annanstans. Och det är lite det som kanske egentligen är skillnaden mellan svensk supporterkultur och amerikansk, kanadensisk supporterkultur. Att i USA och Kanada finns den inte riktigt. Du har inte en klack eller en liknande. När du kommer till sån ställe som Nashville, där är det så, för där är det håll igång Right on Titan och det är bara hemma supporters.
Jag älskar ordet Right on Titan, att du använder det i podcast 2022. Det är helt underbart. Och,
ja, men det går inte att missförstå i alla fall, va?
Nej, verkligen inte. Och Erik, om Yvonne skulle komma till dig och säga: Erik, jag tia inte längre att bo här i Sverige, jag vill flytta till Nordamerika. Vilken stad skulle du välja?
Jag skulle välja Nashville, skulle jag göra.
Det skulle göra det, varför?
För musiken ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag lyssnade på Sibne här och tänkte, på min bucket list nu högst upp är att besöka Nashville igen med er. Och att Sibner och Bjurman är på plats där också. Och att jag och Sibner på hans stamhak spelar Heart of Gold med Neil Young. Och jag spelar munspel där också. Jag sitter bara och längtar tillbaka till Music City. Vilka härliga dagar vi också hade där, Niklas.
Ja, det var ju den du spelade när vi satt på beachen där i Florida och skulle ta oss till Nashville. Vi hade ingen brygga, så alltså, man kallar det på tv-språk och filmspråk, för att komma över till nästa avsnitt. Och då kom du på, men jag kan ju ta fram munspelet,
ja,
och spela den här låten. Visst var det så?
Exakt. Och sen så flög vi vidare från varma Florida till underbara Smashville.
Ja, det är fantastiskt. Men just det, han är inne på det här med Roman Josi också. Hur vass är han i detta nu, Erik? Det han presterar kväll efter kväll efter kväll ute, backklippan, lagkapten i Nashville.
Ja, offensivt är han ju helt outstanding nu. Han är ju så otroligt dynamisk och följer med upp i anfallen och producerar på en nivå, alltså som back, som vi inte har sett på 30 år. Så att han är ju definitivt i fronten i pipen att vinna Norris Trophy och han kommer ju bli tillsammans med Jose Saros, den finska burväktaren, den fenomenala burväktaren där i Nashville, så blir ju Josi och sen så och framåt där så är det ju Filip Forsberg och på nytt född Matt Duchesne. Det blir som en centrallinje där som de. Och sen då Mattias Ekholm som boxar ut framför eget mål och är allmänt jobbig för motståndarna. Det kommer ju bli, det är häftigt när han målar upp det där och man tänker tillbaka den väg de tog till finalen där 2017. Där Pittsburgh till slut drog längsta strået när Södergren och Holmgren var och kommenterade på plats. Att det påminner ju faktiskt lite om den tiden. Men den här gången med en 2 decimeter kortare målvakt som är lika bra som Pekarinne var då är Jose Saros.
Håkan, du hörde den, va? Att han sa fenomenal om Saros.
Alltså var det skämt eller?
Jag skämtar.
Eller var det felstavning bara?
Ja, den är helt underbar. Men är vi alla rörande överens om att Nashville kommer gå till slutspel? Ja eller nej?
Ja.
Det är ju känslan. Där man ju har skyttekung Filip Forsberg också. Han är på topp 10-listan över främsta målgörare i NHL, trots en rätt skadefylld säsong där för Filip. Auston Matthews toppar ju med helt sensationella 58 mål. Sätt ord på den siffran, Håkan. Matthews 58 mål.
Jag är mållös.
Du har podden pågått länge. Du ja. Får utveckla det där.
Nej, men det är alltså i denna typ av era av hockey då, så att säga, och han är ju också rätt utsatt så att säga, men att göra 58 mål där uppe i Toronto då, med en säsong som har svajat rätt så mycket. Låt vara att de kanske är mer ett offensivt präglat lag än ett defensivt lag, men det säger ändå sig själv liksom, att han har stora förväntningar på sig att lyckas leva upp till dem. Och det är inte en spelare som någon kan säga att han är bra på direkt, utan han gör mål. Han är stor, han är stark, han är spelskicklig, allting, men det är liksom ingen sån där typ som du kan jämföra dem med McDavid, som du säger att han är ultrasnabb, eller Dreisait, som du säger, han är stor och har en väldigt bra kompis på sidan om, utan det här samarbetet Marner och Matthews är ju väldigt framgångsrikt, men jag vet inte 17 liksom vem som genererar mest på det, om det är Marner som får mest ass eller om det är Matthews som får passningar. Matthews är överjävlig, och det skottet han har, som ingen egentligen vet när det kommer och hur det kommer. Han måste vara enormt stark i bål och framförallt då i underarmarna. För han sprider det här skottet lite efter vad han tycker i sista sekunden eller sista tusendelen att han ska placera det. Och sen måste jag säga det. Det är 7 spelare idag som rimligtvis kommer göra över 50 mål den här säsongen. Det är ju en siffra som är ännu mer imponerande skulle jag säga på NHL-spelarna.
Ja, men vi var inne på det med målsnittet i NHL-studion i söndags när vi satt och samtalade där, Erik, du, jag och Mattias Nordström då. Varför det har blivit så. Vi får ta lite för poddlyssnarna också, just din infallsvinkel kring det här, varför det blir så otroligt mycket mål i NHL nu jämfört med till exempel för 10 år sedan.
Jag tar med Mika Zibanejad och Andrew Burnett, också coachen i Florida, i resonemanget. För att Jonathan Lindqvist hade ju intervjuat Mika, och han var ju inne på samma linje som mig och Mattias Nordström i studion, att nu för tiden så är lagen mer viktade mot offensiv. Man premierar offensiven, spelarnas individuella offensiva skicklighet har höjts med Matthews i spetsen då, och McDavid med flera. Det är en faktor. Och en annan faktor som är väldigt intressant, som jag hörde Burnett och Floridas coach sa i en intervju häromdagen på Sportsnet, var att nu möter man lag som det är komprimerat spelschema, och ibland möter man väldigt trötta lag, och då utnyttjar man den möjligheten. Och som jag och Mattias pratade om, Nordström, var att tidigare var ju koden att leder man med 5-0, då spelar man inte sitt första powerplay-uppställning, utan då respekterar man motståndaren. Annars får man stryk om man fortsätter göra mål och så. Men så är det ju inte alls nu. Nu fortsätter man spela toppspelarna. Man hoppas på att stjärnorna ska göra hattrick och bara fortsätta. Så vi har ju sett de här otroliga siffror, 10-2 och sådana här 7-6 matcher nu, är mycket vanligare nu än vad det var för några år sedan. Så att det finns flera faktorer, men en stor del är ju att den offensiva skickligheten, och nu vet ju spelaren, vi tar Matthews, hans skillscoach när han var ung, 12-13 år, är ju Daryl Belfry. Jag pratade om honom förut, som jobbar med Kane också, som är en gammal målvakt, vet exakt vad målvakterna har för tendenser och vilka svårigheter målvakterna har, och då utnyttjar man det, och som Håkan säger, kan skjuta på alla sätt, skjuta indragsskott, skjuta utdragsskott, direktskott, alltså behärskar alla möjliga typer av avslut, vilket gör det väldigt svårt för försvararna och målvakterna.
Och kan du i den här diskussionen, vad tänker du kring att det blir så många mål som det blir?
Jag tror också att man ska lägga till att de senaste 10 åren så har man ju gjort regeländringar. Man har lagt större zoner, ytterzoner, allting. Exakt. För att få upp målsnittet. Alltså det har ju varit en medveten strategi från de som bestämmer att man ska få mer underhållande öppen ishockey med målskyttar, idoler, stjärnor. Hela den metodiken egentligen för att på något amerikaniserat sätt ha enstaka spelare som du kan göra till superstjärnor för att kunna i sin tur sälja tv-avtal, olika andra marknadsandelar och liknande saker. Så att det är någonting faktiskt som har på ett sätt marknadsmässigt fungerat väldigt bra. Men sen har det också applicerats då i träningsformatet, i spelformatet som ni har varit inne i det här också, att man spelar på ett annorlunda sätt nu för tiden med mycket mera skickliga spelare offensivt som har möjligheten att via hjälp, inte hjälpen av domarna, men att domarna är striktare just på att förstöra spelförstörande moment. Va? Så att på något vänster så känns det bara som att det har varit ett väldigt skickligt, med lite små riperlacken här och där då, sätt att, se, att få farten, offensiven, underhållningen och just de stora stjärnornas inträdande i hockeyn också. Man har ju inte haft den typen av spelare egentligen annat än Gretzky, Lemieux, någon enstaka till va. Om du tittar på andra sporter, basketen, amerikansk fotboll, baseballen va, där de har levt på stora, stora namn hela tiden. För en gångs skull så börjar ju ishockey få tag i ett par stycken sådana. Och det är ingen nackdel att Matthews är amerikan, att Kaprizov är ryss, att det finns någon kanadensare där också. Så att för dem att sälja sporten så har det här varit en medveten strategi länge från NHL. Och då måste man ju säga, det kan du ju, när du tittar bakåt i tiden så det har faktiskt varit rätt smart jobbat.
Ja. Men bara lite att provocera dig lite, Erik. Vi ställde ju den frågan också i NHL-studion. Och målvakterna har blivit sämre. Det behöver inte de blivit sämre. Det kan ju vara att utespelarna har blivit så pass otroligt mycket bättre tekniskt. Och att de skjuter bättre och smartare och bättre utbildade på det viset.
Får jag säga något innan Erik svarar på den frågan? Får jag göra det?
Ja. Ja. Absolut.
Nej, men då kommer det av det här också. Om du har en mera offensiv hockey med större zoner som du kan spela i, så blir arbetsbelastningen för målvakten en helt annorlunda också. Tekniken nu när du skjuter från alla vinklar, du har spelare som kommer in, det blir mer powerplay, allting där. Belastningen på en keeper är ju mycket mer nu än vad det är tidigare. Då kunde du stå sysslolös långa delar av matchen. Det gör du aldrig nu för tiden. Då har du också det här att du ska ut och stoppa pucken. Alltså du har en mycket större roll i ett lag som målvakt nu än vad du hade för 10 år sedan då, när man började göra de här ändringarna. Och det är självklart, det innebär att du orkar inte spela som Fredrik Andersen 50 matcher om året och sen vara ännu bättre i ett slutspel. Utan därför är det ju så att man har ju ett målvaktsproblem på många sätt, för att målvakterna blir skadade nu för tiden och kan inte vara bra. Slut! På
målvaktsresonemanget. Får jag koppla på två grejer då? En grej, ta vidare där Håkan sa innan han sa slut. Och det är ju att vi ser vissa lag som spelar med sin femte eller sjätte målvakt. Vi har ju sett lag som Buffalo som tvingas kasta in Tokarsk till exempel, som egentligen är femte, sjätte i djupet på den. Så att det sa Burnett också, att på grund av att det har varit skador, det har varit covid, så har vissa målvakter spelat, ja men en målvakt som kanske egentligen inte håller normal NHL-klass. Och då har man kunnat peppra in ännu fler mål. Det är en faktor. Regeländringen att anfallande laget till exempel får välja i vilken tekningspunkt man ska teka, så att man kan göra set plays och använda sina styrkor. Målvakternas skydd av strömlinjeformat, så det är tajtare byxor, det är tajtare kombinat och så. Så att ibland ser man mål som bara liksom går igenom utrustningen, alltså mellan armen och kroppen på ett sätt, eller armen och byxan på ett sätt som man inte såg innan den här strömlinjeformen. Så att medan reglerna har ändrats för att hjälpa de offensiva spelet och utespelarna, så har ju samtidigt regeländringar gjorts för att göra det svårare för målvakten. Så det är en jättebra fråga, Niklas. Och det är definitivt det att vi ser alltså att utespelarna har börjat få ett övertag på målvakterna i den här katt- och råttaleken som det blir offensiv mot defensiv.
Bara som en liten avslutning där, Erik, jag tittar på de främsta målvakterna i NHL nu. Det är ju otroliga burväktare. Jag menar, Fredrik Andersen toppar i goals against average 2,07. Sen är Shestjorkin, Markström, Sorokin, Swayman, Kempe, Husso och sen rasslar på där Vasilevski 10 till exempel. Jag bara tänker att det var ju så mycket större stjärnor på målvaktshimlen tidigare. Är jag fel ute där? När jag bara går tillbaka 10 år, Martin Brodeur, Carey Price, nu är han ju tyvärr borta på andra anledningar, Henke Lundqvist, Tuukka Rask. Var det större profiler, stjärnor tidigare? Var det bättre målvakter då?
Nej, det var ju Vasilevski, en fenomenal målvakt. Ja, hade han haft en Martin Brodeur eller Henrik Lundqvist personlighet, kan du tänka dig vilken mega superstjärna han hade varit? Nu har han en ganska återhållen personlighet, går inte igenom, det är inte sån här filmstjärneaura som till exempel Lundqvist har. Och så dels profilmässigt, om man säger personlighet i kombination att vara en elitmålvakt, där var det ju bättre förr. Det tycker jag definitivt. Nu är det mer, det är tystlåtna burväktare som bara försöker stoppa pucken och hjälpa laget att vinna på ett annat sätt. Så där ser vi en förändring. Glädjande nog så är Carey Price tillbaka igen. Han är fri från sitt missbruk, en dag i taget som vi brukar säga. Och han tränar med laget. Så att förhoppningsvis får vi se honom spela igen i Montreal Canadiens under Martin St. Louis ledning innan den här säsongen är över.
Ah, vilka underbara nyheter. Ska vi inte avsluta med en lista också? Ni har ju redan demolerat min världsranking, så vi gör väl om den från de bästa spelarna, så har vi lite tema varje vecka istället. Är ni med på det?
Ja,
skeptisk.
Okej, Håkan, då får du inleda här. När du får frågan från magistern om de bästa målskyttarna. Du får tolka det precis hur du vill. De bästa nu eller genom tiderna. Vad kör? Topp 5.
Ja, men då måste jag faktiskt, jag måste ju lägga in ett par riktiga klassnamn då, så att säga, som har funnits då. Nummer 5. Tråkigt nog, en man då som har varit min idol under alla år när jag spelade och som är svårt sjuk vid tillfället, Mike Bossy. Antagligen den bästa, om vi ska kalla det individuellt sett, målskytt av alla med sina 50 målsäsonger och den produktionen han hade i Islanders på sin tid. Skänker våra tankar till honom, så säger han är inne i en väldigt, väldigt svår sjukdomsperiod. Så Mike Bossy definitivt. Men vi kan inte ta i bort en sån spelare som Matthews med dagens läge. De är 58 mål så här långt i säsongen. Han hade visst 50 på 50 också, om man då väljer ett datum så sagt, som passar. Det går inte heller att bortse ifrån. Jag tycker att det han gör idag, och som vi pratar om här, som vi egentligen inte kan sätta riktigt ord på vad det är han gör så bra. Det tyder ändå på att det här är en superlirare, va? Jag tycker också att jag imponeras också av Draisaitl, som är ett dåligt lag men med bra support från en radarkompis då, hela tiden gör 50 mål. Och det är också en sån här typen. Det liksom, han har ingen riktigt stor talang. Han är bara bra. Jag kan inte säga vad faktiskt Draisaitl är bäst på. Jag kommer faktiskt lämna ut, men jag ska säga det innan ni kommer att undra vad han är. Jag kommer lämna McDavid ute här för att han har så mycket annat. Utan de två största platserna, det är ändå Lemieux och Gretzky. Det är min tids hjältar. Jag tror sällan har sett spelare dominera ishockey på det sättet som de har gjort, inklusive ryssar, tjecker, finnar, svenskar. Men de är de bästa som sagt. Så att... en liten blandning, lite internationellt, men det var bättre förr, pratade vi om målvakter, och det var definitivt målskyddskrina också först, och Lemieux Gretzky var de bästa och är fortfarande de bästa.
Så då blir listan på femte plats Bossy, på fjärde plats Matthews, tredje plats Draisaitl, andra plats Lemieux och överst på tronen Gretzky.
Ja, inte kanske, ja, det är min lilla kompott i dagens podd.
Ja. Ja, det är väl en väldigt fint komponerad lista. Vad säger du, Erik?
Mycket, mycket fin. När vi ändå pratar om poäng så går jag in på Elite Prospects här och kollar på Roman Josi. Han är alltså
85.
På väg...
87 poäng, va?
Han har 87 poäng nu. Och projected, som man kan se här på Elite Prospects Premium, så kommer han landa på 100 poäng om det fortsätter så här säsongen ut. Och då får vi gå till... alltså de höjderna, Al McInnes 90-91 hade 103, Brian Leach 91-92 hade 102 och Phil Housley 92-93 hade 97. Så att han kommer vara precis bakom Al McInnes och Brian Leach som gjorde det här i början på 90-talet. Det är de nivåerna Roman Josi rör sig i nu.
Jag såg en sekvens med Gretzky i en NBC-studio var det väl, va? Och han föreslog faktiskt att det saknas ett pris för bästa offensiva back i NHL. Han menar på att man skulle införa The Bobby Orr Award. Just för att premiera då den bästa offensiva backen. För det har man så många nu med McCarr, Hedman, Josie, Fox. Så att, och nu till exempel, nu kommer en sån som Owen Powers in i ligan i natt antagligen. När han gör sin debut för Buffalo. Och han är ju också den typen av spelare då, som är egentligen mer deltagande i offensiven än defensiven. Så att, varför inte?
Ja, varför inte? Oj, vad man längtar till junior-VM också, 9 augusti. Där kan han ju faktiskt vara med också. Bara en sån sak. Och Lucas Raymond också, om han vill och får det. Det blir en höjdare också. Den här veckan när det handlar om ishockey på Viaplays plattformar. Onsdag, Norge-Sverige, nedsläpp 20.00. Det är TV10 och Viaplay. Torsdag, Norge-Sverige, TV10 och Viaplay. Nedsläpp 20.00 även då. Lördag, Rangers mot Detroit Red Wings 18.35. Då är det Lindqvist och Granqvist som kommenterar den matchen. Och sen på söndag, TV10 och Viaplay. Även då är det Detroit och då möter man formstarka Florida Panthers. 18.30 så är det jag och Mattias Nordström och Valentina Lisana i studion. Och det är Holmgren och Erik Granqvist som kommenterar. Vilken hockeyvecka! Jag förstår att du har tagit ledigt, Håkan. Du ska vara hemma och kolla hockey istället.
Jag lär mig ingen ingredienser.
Men ska du spela golf?
Nej då.
Du är inte med Bea igen?
Nej då. Jag har en vecka av vad kallas det? Reflektioner och insikter.
Säg som det är, du blev tagen av tullen när du anlände till flygplatsen i Norge. Du sitter där någonstans nu.
Det blev det i och för sig, men de ville bara höra hur det gick i hockeyn. Så det var inget annat.
Blir du rädd?
Ja, man blir lite orolig när de morsar på den från tullen. Och så säger jag, är du här nu igen, sa han. Ja, så vill de prata ishockey.
Ja, det är underbart. Det har vi verkligen gjort i den här podcasten också. Avsnitt 349. Erik, du ska få förbereda dig för match 7. Rögle mot Oskarshamn i Hajtanken. Det kommer bli en upplevelse. Vi håller koll på den i rutan. Och sen så spanar vi in all hockey som kommer den här veckan. Och vi pratade ju om det här när du spelade munspel. När vi satt i Florida där på beachen. Och längtade till Nashville. Ska vi inte avsluta med några härliga toner och säga tack så mycket till våra samarbetspartner. Och tack till alla lyssnare. Ni är helt fantastiska. Jag blir så glad när man kan få ett direktmeddelande en söndag kväll. När man har haft en tuff arbetsvecka. Bara, när kommer nya podden? Och att folk vill ha den så mycket. Det uppskattar jag. Det gör du, Erik. Och det är Håkan också. Det vet jag. Och vi är glada att kunna välkomna er till avsnitt 350 nästa vecka. Så. Vi njuter av lite Erik Granqvist munspel, så njuter vi av en ny hockeyvecka som är igång. Vi hörs och ses igen.
Kärlek till alla våra hockeyvänner. Vi går tillbaka till 60-talet med Beatles. With a little help from my friends.
NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra. Ja. Jag älskar det.
Det är mål! Det är mål ju! Yeah!
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
Deflected in a save! Rebound save! That was brilliant! Oh my goodness!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Viaplay Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.